Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Viaplay Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
The flight of the save, rebound save! Oh, that was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, mycket varmt välkomna. Via Play Hockey Podcast kastas ju ut för ett ny episod. Och vi gör det mitt i ett Stanley Cup-slutspel som närmar sig crescendot med en Stanley Cup-final. I blickfånget finns det en plats ledig. Och det är ju för Rangers eller för Tampa. Den duellen går vidare medan Colorado snällt står och väntar in och slipa det de behöver slipa på för att ta en titel och nyår. De har ju väntat länge nu, men nu ser det onekligen bra ut. Vi ska prata mycket om det här tillsammans med Erik Granqvist och Håkan Södergren. För Håkan, vad känner du kring Stanley Cup-slutspelet i detta nu?
Ja, det går ju mot den favoritduell som många hade tippat inför året och kanske sett det fram emot också. Colorado med det manskapet de har, den speeden de har, den framtunga organisationen kan man väl säga, för att de verkligen öser ju på framåt så mycket det går. Och då antagligen, eller kanske troligtvis, eller vad ska vi säga, vi får se, vi ska inte avslöja något i förväg och vi kan ju inte sia riktigt, men kanske Tampa då som är de senaste årens mästare och är det laget som man egentligen ska besegra, för att det brukar alltid vara så att den som slår ut mästaren, den är den nya mästaren. Jag är spänd inför femte matchen Tampa Rangers, för den kommer verkligen att vara avgörande på många sätt och vis, tror jag. Så att vi får se vad det är, men i dagsläget så dagsläget så ser jag nog Rangers.
Ja, du gör det. Och Erik, vad har du för drömfinal framför dig utan att hålla på något lag? Vad vore häftigast? Colorado mot?
Highway through the danger zone. Ja, vi såg ju Top Gun här 2. Vilken makalös film. Och det kommer också kunna bli en magnifik final mellan Colorado och Tampa. För Rangers, jag vill inte grusa förhoppningarna för Rangers fan, men att ha Strome och Schüttel, de två centrarna, skadade, det är ju enormt tungt för Rangers som har varit extremt starka hemma i the world's most famous arena, Madison Square Garden. Men nu öppnar Håkan en liten Gatorade eller någonting här, hör jag i bakgrunden.
Nej, kaffe.
Okej, okay, ja, härligt. Ja, men tillbaka till det är de här jobbsposterna som är. Braden Point är ju borta för Tampa. Där har jag varit sedan match 7 mot Toronto. Och de försöker hitta sätt att klara sig utan honom. Hantera pucken mycket bättre. Inte tappa pucken på fel ställen som man gjorde i match 1 och 2 mot Rangers jättemycket. Jag hör jättemycket skrap i mina öron.
Ja, det är direktören som gör morgonkaffet.
Ja, vad har du? Du måste ha världens känsligaste öron. Alltså.
Ja, nej, men det är mest för lyssnarna. Alltså, gör du kaffebönorna själv?
Jag växer dem på träna hemma.
Han kommer snart lära sig. Jag vet att hans söner jobbar med honom, att han kan trycka på mute när någon annan pratar. Men det kommer, eller hur, Sörgen?
Nej, det är ointressant. Det ska vara live.
Ja,
det är live, grabbar, det här. Så här är verkligheten för oss arbetare.
Ja.
Vi måste ta kaffet och en arbetsgång, för vi har så himla mycket att göra.
Ja, Woodrow fick ju ett skott på foten också, så han är lite skadeskjuten. Så att de har alltså 2 centra borta, en halv skadeskjuten, och så har de superstjärnan då som leder laget, Mika Zibanejad, 24 poäng. Han är bara 3 bakom Zetterberg, Peter Forsberg och Per-Erik Eklund, som har svenska rekorden för antal poäng under en slutspelserie. Så att Mika leder laget, Kistjorken är grym där bak, Adam Fox backen också. Så de har ju möjligheter, men det börjar tippa över till Tampa nu som har varvat igång rejält.
Underbart, då är podcasten klar där. Nu har vi tagit allting, har vi koll på läget.
Har du sett Topkan 2, Håkan?
Ja. Nej, sådana här tonårsfilmer lämnar jag till mina söner. De får se den första, men jag hör om jag ska gå eller inte.
Men du borde faktiskt ta dig ett besök dit, även fast det känns så är det faktiskt så. Man kom rakt tillbaka till tiden när man såg Top Gun 1. Den var enorm. Det är inte ofta man blir så här positivt överraskad när man går på bio för att se en uppföljare också. Det brukar ju bli att man bara, okej, det var ju häftigt lite där och då. Men den här, det var någonting extra, kände jag. Hur tänker du?
Ja, det var det också. Klart, nostalgifaktorn är ju 5-stjärnig. Men hur pass noggrant de hade gjort den här filmen. Jag såg sen på YouTube att Tom Cruise hade alltså utbildat personalen, de andra skådespelarna, i 3 månader. Och lärt sig flyga. Så att den, till alla lyssnare som vill gå och se den, gör det på bio. Jag såg att du satt på en otroligt fin salong med Rebecca, Niklas, ni tillbaka lutade. Men på något sätt, se den på bio, för den är gripande. Och lite grann också blir det som den här pandemin, och den skulle egentligen ha getts ut för några år sedan,
men blev ju
uppskjuten på grund av pandemin. Och nu när pandemin i stort sett är över, att få se den filmen, det var som att cirkeln slöts på något sätt. Och sen Tom Cruise, han ser ju ut som han är 35 år. Med god hjälp, kan jag tänka mig, av läkare och högre makter.
Ja, det måste ju vara så. Men allting var ju som det var förra gången. Motorcykeln var där, köra utan hjälm, håret ligger perfekt, det sitter en trevlig bekantskap bakom honom på motorcykeln, och jackan, den där gamla jackan var ju där också. Så
det var exakt samma jacka, sa han.
Ja, det var så. Ja, det är coolt. Men du, Diren, går du på bio ibland, eller hur ser det ut?
Ja, herregud, ja, det gör jag. Jag uppskattar faktiskt en film mer på bio än på tv. Det måste jag ju faktiskt tillstå. Så att, jag ser mycket filmer på det viset också. Men det är kanske inte alltid är de där tonårsrullarna som man kör i första svängen. Va? Men jag ska gå och kolla på den. Men så länge det är ishockey och golf, va, då kan inte jag skela på timmar för att gå på bio inte. Då måste jag prioritera golf och ishockey.
Ja, och nu med golfen så hux flux, så är det ju en ny tour också som kommer där och utmanar.
Ja, du menar att jag är aktuell eller?
Ja, du kanske inte är aktuell.
Och jag hoppas att de ringer, för de stålarna som de delar ut där, va, då blir man ju, det skulle ju vara garanterat. Men du, jag måste fråga bara om filmen. Tom Cruise springer nämligen. I varenda film han är med i så springer han. Och han springer för jävla töntigt. Men sprang han i den här filmen också? Bara avslöja den lilla detaljen för mig.
Självklart.
Ja, alltså, klart.
Ja, det var faktiskt så på den YouTube-klippet jag kollade på efteråt, för att liksom få lite koll på vad han gjort. Då fick han frågan, vilken är din bästa löparscen i en film någonsin? Så han var inne på samma linje, men han kunde inte välja för det fanns så många.
Nej.
Men han springer där med sin vältränade kropp igen. Och jag håller med, lite fascinerande, för det är ju inte någon sån här exemplarisk löpstil.
Nej,
det ser ut ungefär som jag, bulten på i Boden när vi skulle springa 60 meter.
Ja, men han är ju uppe med händerna, för han tror ju att han är Usain Bolt lite. Det är så det ska se ut. Han har väl tittat, så här ska det se ut när man springer extremt snabbt. Men herregud, han får springa hur han vill. Vad är ni för favoritfilm med Cruise då? Jag säger Jerry Maguire.
Show me the money!
Show me the money! Där kutar han lite också.
Alla de här... Mission Impossible, ja. De är bra alltså.
Ja, det kommer en till.
Ja, det gör det säkert.
Ja,
det gjorde de ju reklam för under filmen.
Exakt.
Ja, men han spelar in rätt många scener i Norge här. De har rätt bra sån här filmstöd, och sen så är det ju naturen här, det är ju liksom lite dramatisk i vissa delar, så han spelar in den borta på Västlandet. Mm.
Ja.
Så jag vet till exempel att det är en killen som heter Tor Christiansen som äger Stavanger Oilers, eller som driver Stavanger Oilers där. Han är väldigt stolt och glad över att kunna berätta att Tom Cruise brukar bo i hans hus när han är i Norge.
Det är klart, det är klart.
Men bjud in honom på söndag då, när Gide ska göra fotbollsstudio där.
Tom Cruise eller Tore Christiansen?
Nej, Tom Cruise, Gide och du. Ja. I en härlig middag. Och sen så Lagerbäck.
Ja, det kan ju bli någonting extra. Nej, men vi åker till Oslo här. Nu tittade jag väderleksrapporten också. Det är 80% risk för regn på lördag, 80% risk för regn på söndag i gemytliga Oslo när man ska stå på ett fullsatt Ullevål. Så att det var ju lite sådär. Så jag ska faktiskt inhandla någon regnjacka idag. Jag har aldrig stått i en studio med en regnjacka, men jag måste nog ha det, tror jag, på söndag, annars kommer det bli jobbigt. Inte ens Södergren kan väl fixa till vädret i Oslo, även fast du bestämmer det mesta där, Håkan.
Nej, men jag har platser under tak, så jag bryr mig inte.
Det är klart du har det. Ja, det var det. Ska bli, det
ska... Ja, men nu ska ni stå nere. Alltså, det finns inte så mycket gräsmatta att stå på i studiomässigt på Ullevål inte. Så att, ska ni verkligen stå nere på gräsmattan?
Ja, men det var ju samma på Friends. Där finns ju inte heller jättemycket. Men det var väl tajmat. Så precis vid klockslag så kommer de. Och så kommer det jättemycket folk. Och jag menar, till och med vår chef Lotta var med och lyfte undan bordet. Och, ja, det var som ett Formel 1-byte. Ja. Pang, boom. Och så får man sätta sig på läktaren. Och sen så bara kommer man ner till halvtid. Och så bara tjum, smäller det till. Och sen så
är studion igång. Men jag måste säga en sak. Nu är vi lite part i målet, men jäkla vad bra det blev. Lite starstruck att jag får prata med dig nu. För jag tyckte studion, det blev väldigt bra. Närheten när Forsberg kom och Janne Andersson kom och pratade med Lagerbäck. Vad känner du själv? Ja,
men, vad kul att höra. Nej, men jag tycker att, nu hade man ju med sig det från VM också, det här att vi har fått besök, att Garpenlöv har kommit upp, Rasmus Dahlin och alla de här lirarna som kom upp. Jag älskar ju de här personliga mötena. Det var ju så vi levde och andades i Hockeyallsvenskan också. Att man vände sig till vänster så kom en domare. Man tittade till höger så kom en tränare. Och, ja, men det var ju folk hela tiden. Och jag tycker att mötena är de mest intressanta. Det blir så mycket roligare att prata i idrotten när man står bredvid varandra. Nu har man suttit, alltså, all respekt då för jobbet man har, att sitta i en fin studio. Men där är det ju, handlar om att göra fin tv hela tiden. Det här blir lite mer... på riktigt, att jag menar, Lagerbäck kan stå och ha en konversation med Jan Andersson i 5 minuter. Det är liksom, det är underbart, tittarna älskar ju det. Så att det var jättekul, men jag var lite avundsjuk på er som satt och gjorde Stanley Cup semifinal eller konferensfinal där också med Erika i studion och Håkan som kommenterade med Jonathan. Hur var det egentligen då? Vad säger du, Håkan?
Jo, det var ju att vi ställde ju in oss egentligen på förlängning, både jag och Jonathan. Vi började förbereda pizzaleveranser och såg de här 5 perioderna, övertidsperioderna framför oss. Och morgon är ute och tar parkeringsböterna på bilen och sådana här saker. Men så är det ju fullständigt kortsrum magi i alla fall, 46 sekunder kvar där, va? Med den mottagningen och passningen nästan i ett. Den hittar bladet på Palatta. Så det var ju... Ja, den fanns ju egentligen inte i matchbilden som det såg ut då. Men Kucherov är Kucherov, som sagt. Det ska vara han eller Panarin. Jag sa ju den där matchen, man tyckte att det var Sjestjorkin mot Vasiljevski, va? Men jag undrar om det inte är Panarin mot Kucherov som på något vänster är det som avgör den där matchen.
Ja, vi ska komma in på de där målvakterna som har varit helt enorma i det här slutspelet. Men vi kan väl börja landa lite vid Colorado, Erik. Om du bara skulle lyfta fram, nu är det ju en lagmaskin utan dess like, men 3 nycklar som gör Colorado till, ja, kanske favoriten är det till att ta hem det. Det är väl ingen överdrift att säga det.
Nej, men några nycklar som Avalanche har, det är ju dels att stjärnorna är enormt hungriga och levererar. Alltså Landeskog, som blev den yngste kaptenen i NHLs historia, 19 år och 286 dagar vad det var när det begav sig, har ju lett laget genom stormar, genom mörka skogar och nu på väg upp till bergets högsta topp med McKinnon, med Cale Makar, Devon Taves, ligans bästa backpar. Så att de har ju väldigt, väldigt bra på toppen, så att säga, de som leder laget. Men sen har ju Joe Sakic gjort otroligt bra breddvärvningar. En sån som Arturi Lekkonen till exempel, Frölunda bekantingen som sköt Montreal till final i fjol mot Vegas Golden Knights, avgjorde han ju den matchen och sen gick de då till final, så de förlorade mot Tampa sedermera. Men han sköt ju Colorado till final nu då med sitt mål där mot McDavid och Draisaitls vild kämpande Edmonton. Men de kommer ju inte till mycket också på grund av att de har ju, de är för topptunga. Det är ju de här två stjärnorna i stort sett. Och Mike Smith blandar och gav i målet. Men tillbaka till Colorado. Att göra de här förstärkningarna med Cogliano, Lekkonen, Josh Manson med flera. Men också att man justerade målvaktssidan där säkert. Att han tog bort Grubauer och så in med då Darcy Kemper och Pavel Francouz. Bläckfisken eller Forrest Gump. Kärt barn har många namn. Han opererar bägge knäna och bägge höfterna.
Är det sant?
Och nu, ja, det gjorde han i fjol. Och nu kommer han in och räddade ju laget så tillvida att Darcy Kemper fick ett slagskott i pannan. Hjärnskakning, var borta några matcher. Och då kommer Bläckfisken in där och spelar ändå så pass bra så att de kan svepa Edmonton och får ju nu den här vilan som blir viktig, att Darcy Kemper som är tillbaka på isen, han var ju backup där i match 4, kommer att kunna ta spaden. Så att jag tycker att det är de här stjärnorna, och sen har man djupet och bredden i laget, plus att Sakic och Bednar, jag gillar också Bednar, kommer ihåg vi träffade honom i Globen,
yep,
när de var och spela, och då var de ju inte alls bra, de var ju under en djup ombyggnad, men det här lugnet som Bednar, coachen, utstrålar också imponerar på mig. Men oavsett om man ska möta Gallant eller Cooper, så blir det en nivå upp till för Colorado i finalen. Och det lägger jag till, på tal om det Håkan sa tidigare, de har inte mött någon riktig toppmålvakt ännu, så får de möta Vasiljevski, den stora katten, eller storken Chestiorkin i finalen, då blir det andra bullar att få håll på dem. Men Colorado imponerar enormt. De vann 96, de vann 0-1. Och mycket talar ju för att de är för mig och för många av oss andra också stora favoriter att vinna även i finalen.
Men känner du Håkan
11,
att de...
Ja. Vänta nu, lyssna här nu. 11, 13, 15, 17, 19. Det är inte telefonnumret till Colorado.
Nej, det är att alltså de har misslyckats i slutspel, gissar jag.
Nej, det är deras draft picks de åren. 11, andra valet, Landeskog. 2013, ja, första valet, McKinnon. 2015, tionde, Rantanen. 2017, fjärde valet, Makar. 2019, fjärde valet, Byram. Få lag som har lyckats med sina första draftval så himla bra som de har gjort. Även om det tar så att säga varannat år som lyckas då, och varannat år kanske blir lite halvdant, så är det få som har fått utväxling på sina första val så mycket. Och det roligaste är att deras 2021, deras draft 2021 alltså, sista valet de tog i draften då, han heter Taylor Makar. Han är draftad nummer 220. Jag undrar om det var bara för att vara kompis med brorsan Kyle då, eller om det är liksom, ser vi en möjlig potential, ska vi ta honom bara för skojs skull, se vad det blir av han. Men de har ju varit fantastiskt duktiga i sina draftpicks. Det är ju det också som ligger bakom det här laget. Det är ju så de har byggt det här laget.
Precis, och det är de stjärnorna nu som leder. Precis de draftvalen som Håkan nämner.
Men jag kom in lite på det också med tanke på hur det har varit. Man har ju väntat länge på det här nu. I och med att, jag menar, det är inga duvungar längre med McKinnon, Landeskog och Rantanen heller. Utan det, man har ju bara sagt, ja men nu är det Colorados tur. Vilka tippar du ska vinna slutspelet? Jag tror Colorado vinner. Sen så har det ju varit det mentala. Men upplever du det nu Håkan, att de har passerat det? Nu när de är framme i finalen, att de kan slappna av på ett annat sätt. Att nu har de gjort något som fansen accepterar, att nu är de där de ska vara. Känns som att de har besegrat det mentala spöket.
Ja, framförallt så har de ju lärt sig, och sen ska vi också säga det, på de här åren som vi säger, ända från det året där man draftade Landeskog då, så har ju ishockeyn förändrats rätt mycket med domsluten, med regelbedömningar, tempot, skridskoåkningen, möjligheten att spela offensiv hockey som det här laget är byggt för. Så att på något vänster så har de antingen legat lite för före i utvecklingen, eller så har utvecklingen kommit i kapp dem så att det passar väldigt bra för tillfället, att deras spelare och deras spelstil är ju faktiskt väldigt, väldigt anpassat till hur det ser ut nu för tiden. Så att av den anledningen så har de ju liksom jobbat rätt så bra i uppförsbacke ett par år och varit, som du säger, nära. Men om du tittar lite längre bakåt i tiden så är det ju rätt ofta det så. Hela det här systemet i NHL bygger lite på det här, att är du dålig så har du en 7-8 år möjligheter att drafta bra för att bygga, och sen så måste du göra ett jobb i 5-6 år av utveckling på laget för att du ska kunna få framgång. Så det går egentligen i en 10-12 års cykel det här med att vara ett bra lag och sen får du bygga om. Och sen så blir det bra igen efter 10-12 år. På något sätt så känns hela det upplägget att det är den systematiken som man ser i NHL, hur de vill ha det just för att sprida framgångarna. Och jag tycker Colorado är faktiskt ett levande exempel på att så kan det se ut.
Ja, ja det är precis som du säger. Det är ju NHLs mall. Det är så det ska vara. Men vem är lagets stjärna som du ser, Erik? När du tittar upp mot Colorados stjärnhimmel.
Ja, det är inte bara en stjärna där, utan du får ju ta Orions bälte. Du får ju lägga till. Men alltså, Cale Makar, han spelar 27-05 i snitt. Han har 22 poäng på 14 matcher plus 11. Alltså han är ju så ruskigt dominant. Och sen lägg till då Nathan MacKinnon som har 11 mål, 18 poäng. Också spelar över 21 minuter. Gabriel Landeskog spelar 20-40. Och på det sättet, kapten Landeskog leder laget plus 14 i plus minus 17 poäng. Och sen så rantarna, så går du bara ner i line-upen. Men de här stjärnorna som lyser klarast, det är de här namnen som jag nämnde nu. Och de är ju, hunger är ju väldigt viktigt. Och det är det som är imponerande med Tampa, att de är så pass hungriga att göra en three-peat, att vinna 3 år i rad. Men Colorado som har gått på de här nitarna med McKinnon, vi minns honom i fjol. Han var så jäkla besviken när de blev utslagna och sa att jag har inte vunnit skit. Och han var så fruktansvärt besviken. Så det känns som att de har preppat lite likt som Sidney Crosby gjorde. Kommer ni ihåg vad han gjorde efter att han hade mött Zetterberg 08? Zetterberg blev MVP i slutspelet. Crosby satte upp en bild på Zetterberg i gymmet. Så varje gång han gick och tränade så hade han det framför sig att han skulle vinna mot Zetterberg och Detroit. Och det gjorde ju sen, 0-9 vann ju Pittsburgh. Det känns lite som McKinnon och som ju har Crosby lite som mentor. Som att de verkligen har visualiserat bucklan. De har, Landeskog hade ju på sin pojkvägg, läste jag, Colorados lag. Foppa var ju idol för Gabriel. Och det känns som att de verkligen, de har lärt sig av de här förlusterna vad som krävs, och nu är de beredda att göra precis vad som helst. Det finns ju ett litet orosmål, och det är Nazem Kadri som åkte på en crosschecking av Evander Kane och föll handlös in i sargen där. Och rapporter att han har brutit tummen. Och det gör ju också att då tappar de ju lite slagkraft med Kadri, men de har fortfarande laget att kunna vinna.
Vad säger doktor Söringen?
Det var inte tummen upp där alltså.
Nej.
Går det att fixa till, Håkan? Har du haft det någon gång? Brutit tummen?
Nej, jag har inte brutit tummen. Men däremot så har jag fått slagskott inne på den här stora muskeln som ligger inne i handflatan nere från tummen. Va? Och den blir ju öm som 17. Och så har du ju ledband uppe på tummen. Och när de går så är det ju rätt illa. Men tummen kan du faktiskt, den kan du tejpa fast runt klubban. Problemet är ju att han tekar ju väldigt mycket. Ja. Så att jag tror inte att det är möjligt på honom. Utan det blir för stor belastning liksom på tummen. Så att, lite beroende på vad de gjorde, det vet man inte. Det finns ju alltså, operation i dagens läge. Det är ju ett rätt vitt begrepp. De kan ju göra rätt så mycket med tidsskåp och alla möjliga saker. Så att, vi får se vad som händer där. Va? Han har ju ändå möjlighet att vila en vecka. Va? Underhänder, vad är det de säger? Underhänder... Under händer direkt, men mirakel tar lite längre tid.
Ja, och han får ringa Tom Cruise då, och hans läkare.
Ja, händer. Det var lite roligt, Håkan, med tummen då, i fokus. Men du, Erik, du måste väl ha gjort det som målvakt? Få tummen sen skjuten.
Ja, jag har brutit många fingrar och så. Men inte tummen. Och det som, jag har brutit som Håkan har gjort genom skott på pekfingret. Eller skott som har tagit illa i handen, både på klubbhandsken som inte hade lika mycket skydd på insidan förr i tiden, men även på plocksidan. Men det här var sån en fallskada att han föll ju in och fick en annan typ av brott. Men det är alltid som Håkan säger, det är allt egentligen beroende på om han kan greppa klubban och utföra sina uppdrag på isen. Annars är det ju bättre att låta någon som är mer 100% spela.
Mm. Som kapten Landeskog då. När man går in på Gabriel Landeskog så tänker man, oj, han är 29 år nu, Landeskog. Han har ju varit med jättelänge, men det känns som han alltid lite Tom Cruise-aktig, aldrig blir äldre egentligen. Men 29 år nu, lagkapten. Och det är jag fäster min blick.
11 säsonger.
11 säsonger, ja. Det är coolt, men det som jag fastnar vid, det är hans statistik i slutspel. Han har spelat 63 matcher. Landeskog, han har gjort 24 mål, 38 assist, landar på 62 poäng och plus 14 i slutspelet. Och totalt i karriären har spelat 738 matcher, gjort 571 poäng och plus minus 77 plus. Och Landeskog i många, när man bara, ja, men det är ju, han är ju lagkapten liksom, kaptenernas kapten och slitvarg, du vet, Joel Lundqvist, Rickard Wallin-facket. Men oj vad han producerar i slutspel och i vanliga fall också. Jag menar, 571 poäng på 738 matcher, det är ju ett ruggigt bra snitt. Det finns ju så mycket mer än just det där, bara att leda ett lag och vara den där som ska gå in och täcka upp för storstjärnorna Rantanen och McKinnon. Hur ser du på Landeskog, Håkan?
För det första så är han ju en sån här liten murbräcka, vilket innebär egentligen att hans spel passar i många gånger faktiskt bättre i ett slutspel. Det blir liksom mer den typen av ishockeyn än det blir kanske i en 82-runderserie, för att då blir det vissa matcher som är lite mindre tempostarka, lite mindre infighting, lite mindre fysik och sånt där. Men i slutspelet så passar ju han perfekt, där han får gå in och egentligen inte ha hand om pucken så mycket, utan att gå in och vinna närkamper, ta striden framför mål, försöka och bana väg. Men så är det ju också så att i ett slutspel så är otroligt många mål, fler mål faktiskt än i grundserien, görs i de här returytorna framför mål. Det studsar på någon, du har en klubbspets på dem eller du slår in en retur, va? Och där är han ju faktiskt på många sätt en av de starkaste och tuffaste och framförallt modigaste killarna i ligan. Det har ju kostat lite skador genom åren för honom, för han spelar ju inte alla matcher alla säsonger inte. Men på något vänster så är han liksom, han är bättre byggd för slutspelshockey än många andra spelare i det där laget, som är kanske lite, inte klenare, men gillar mer fria ytor och teknisk ishockey än kanske den där infightingen som är Landeskogs stora grej.
Är det förväntat, Erik, att han skulle vara så här bra som han är, Landeskog?
Ja,
du som har följt han länge också.
Ja, men det är det. Men han är ju den här, det är nostalgiprogram i och med att vi pratar om Top Gun nu och kom ny film. Men att blicka tillbaka på 90-talet när Peter Forsberg, alltså, i sina bästa stunder var ju universums bästa spelare. Alltså kombinera den här enorma fysiken med finessen, tekniken och spelintelligensen. Och att ha en sån förebild, det kan ju inte bli bättre för Landeskog som har den här fysiska elementet i spelet och inte backa för någon, men samtidigt är väldigt bra balans på skridskorna, fin funktionell teknik för hockey också, och sen har både tuffheten och smartheten att ge sig in framför mål. Jag vet inte om du minns när han gästade oss i vår lilla ishall i studion.
Absolut.
Niklas, när han sa att han har verkligen bestämt sig. Han har studerat de bästa spelarna i hur de jobbar framför målet. Han ville bli bättre på det momentet. Så nästan alltid när Colorado gjort mål nu, då kan du se att 92-an har varit där framför motståndarens burväktare och skapat kaos. Så han är ju extremt bra på det jobbet som kräver både mod men också klokhet och att man vet vad man gör i förhållande till de andra spelarna. Så att han är ju hela paketet. Det är ju kanske inte så många som pratar om det längre, men han var ju också ambassadör för Friends, kommer ni ihåg det? Mot mobbning och sådana saker för några år sedan här i Sverige. Yep. Och han är det fortfarande borta i Nordamerika. Så han har ju den här extrema kvaliteten som jag älskar, som vi väl alla gör, att när väl rustningen är på, då tävlar han och ger allt för laget. Men när rustningen är av så är han en väldigt schysst, omtänksam lagkompis. Så att det här är, i förebildsfacket så är det ju helt underbart att tre svenska superstjärnor, Landeskog, Zibanejad och Hedman, som alla tre står för det här. Jättefina ambassadörer för svensk hockey och hockeyn i stort, att de går så långt i Stanley Cup-slutspelet. Och det är ju någonting vi kan lyfta fram.
Ja, och det kan bli en svensk lagkapten då som får lyfta bucklan här om Colorado skulle vinna. Vilka har gjort det tidigare? Lidas har vi ju.
Lindström 08.
Ja. Det är ingen mer, va?
Nej.
Nej. Inte vad jag kommer på så här.
Så det... svårt är det. Han var ju första europeiska kapten också, Lidas, och första svenska då såklart.
Ja.
Men annars är det ju europeiska kaptener som Ovechkin och så har ju lyft, men ingen svensk.
Nej. Ja, det är coolt. Jag vill bara fånga upp de där siffrorna. För ibland blir det så här, ja, men vilka är de fem främsta svenska NHL-spelarna? Landeskog är ju kanske inte direkt att man bara plockar upp hans namn där. Det känns ju rätt självklart att han ska vara det egentligen, för vilken lirare också. På tal om det just med Colorado, han kommer ju bli en av de största där, och särskilt om de vinner. Men om man bara stannar vid de tre bästa spelarna genom tiderna, Håkan. Och du får ju givetvis plocka in dagens spelare också när du har fria händer.
Mm. Får jag bara ta tre?
Tre, du får ta fem, du har tagit fem, eller hur?
Nej, jag har tagit fyra.
Fyra? Fyra S. Alltid
sina egna listor.
Och det är ju som sagt att vi ska ju betänka då som sagt att de här killarna har inte vunnit än. Och vi har väl alltid haft, eller jag har alltid haft en linje och säger att det, en av de viktigaste sakerna, det är ju faktiskt att vinna pokaler och vinna mästerskap för att egentligen kunna kvalificera sig in på diverse bästa listor och så sagt. Så att det blir liksom lite upp till dem själva att tränga sig in på den här listan. För att som nummer fyra så har jag faktiskt Milan Hejduk, en kille som man inte tänker på så mycket, men som kanske var Foppas radarpartner under många år i Colorado och spelade hela sin aktiva karriär i NHL i Colorado. Jag tror fortfarande han bor kvar i Colorado faktiskt. Men den tjeckiska spelaren, fantastisk hockeyspelare som egentligen faller lite mellan stolarna i och med att det finns så mycket andra namn att lyssna på. Självklart Foppa. Foppa är topp tre skulle jag vilja säga. Om Hejduk är fyra så får Foppa vara trea. Ja. Och sen måste man ju lägga in Patrick Roy. På något vänster så han var ju egentligen den katalysatorn egentligen som på något vänster tog dem från att vara ett bra lag till att bli ett vinnarlag. Kanske inte genom mentaliteten, men på något vänster, han var ju sån här fanevoldsk som det heter på norska, så lite småjävlig. Han gick ju egentligen så långt han kunde och lite till för att vinna. Och det är på något vänster, så det är ju i vissa fall det som avgör i ett slutspel om man vinner. Men störst och bäst och bara accentueras genom den här framgången, det är ju Josef Gick. Sakik, som de säger, va? Sakik. Fantastisk spelarkarriär. Helt enorm spelarkarriär. Och nu också en fantastisk general manager-karriär. Har ju egentligen gått parallellt med Landeskog som någon form av off-ice general då. Och sen om då Landeskog är on-ice general i det där facket, så har de ju tillsammans egentligen byggt det här i Colorado. Så att Josekic, för detta Quebec Nordiques med Mats Sundin, där har du en bra spelare.
Och där har du fina lirare på den här listan. Är det någon du saknar, Erik?
Ja, det är man får gåshud och tänka tillbaka på de där spelarna. Vilka matcher det var också, alltså på den tiden. Det var en annan typ av hockey också. Det var lite vildare om man säger så. Ja. Lite, domarna hade en annan, liten annan tolkning av regelboken. Aha. Men nej, jag är glad att han kom ihåg Patrick Roy också. Denna egensinniga målvakt som var så viktig för att de skulle vinna både 96 och 01.
Du är väl en av de få målvakter som har begärt en trade i spelarbåset under en match, va?
I Montreal, ja.
Han gjorde det. Ja. Målvakter, underbart.
Du... Ja, det var ju så, bara säga att han blev ut, det bara regnade in puckarna när han stod där i Montreal, men coachen bytte inte ut honom, utan han fick bara stå kvar där och det blev mål på mål på mål. Och till slut så när han då blev utbytt, då åkte han, gick han raka fram, vägen fram till ägaren, var det var Håkan.
Nej, han hade general manager satt, för då, på den tiden var ju båset öppet. Han böt väl ut sig själv efter 9 insläpp.
Ja, så gjorde han och gick han raka fram till.
Gick han rakt in och sen var det ju inga, i gamla forum så satt man och så öppet. Sen var publiken precis bakom, fast ingen eller plexiglas och sånt där. Gick han bara fram till general manager och sa trade me, så gick han in och
omkring. Ja, exakt.
Ja, det är underbart. En klassiker. Du, Colorado kommer vi att prata mer om, men det hinner vi göra nästa vecka också innan finalen sätter igång. Det beror ju på här lite hur lång den andra konferensfinalen blir. NHL brukar ju inte vänta så länge sedan, utan de har ju sitt sätt att pang på, så drar man på nästa finalserie, och det kommer det bli här då. Men förmodligen ska vi tippa på att det blir runt 16 eller någonting, är det? Juni som finalen kan börja. Det var väl de datorn
cirka.
Som de
har...
Ja.
Cirka säger vi då, va?
Ja. Vi får se lite.
Ja, jag fick ett schema här av Niklas Isander, för att jag frågar lite, och det finns två spår. Det ena är att det börjar 16 juni. Men om Rangers Tampa går till 7 matcher, då kommer den börja den 19 juni. Så där har du ett bra svar då. 16 juni om det blir färre än 7 matcher i östra konferensfinalen. Men 19 juni om det blir en match 7 där.
Fin dag, 19 juni. Det är ju ett väldigt, väldigt läckert datum måste jag ju säga.
Helt grattis klart, i förskott.
Tack, tack. Men du då, Colorado nästan.
Tack själv, tack.
Då, glad midsommar. Du då har...
Jag fyller den 14, ni kan väl komma ihåg det för en gångs skull.
Ja, vi ska grattis i förskott.
Vi ska fira dig i helgen, Håkan, när vi kommer upp till Oslo såklart. Det är helt tyst.
Nu kommer det som en riktig överraskning.
Jag måste bara hitta en present först. Men du,
du åker ju regnjackan, så det är lugnt.
Ja, regnjackan får efter sändningen där. Men du, på tal om tack, vi ska ju skicka ett tack till Edmonton också. På tal om att bryta barriärer så tog man sig ändå fram till en konferensfinal. Det var ju oerhört länge sedan och de har ju bara väntat nu på McDavid och Dreisaitl att det ska vara något som ska ske då i slutspelet också. Hur ser du på deras resa, Håkan, det de gjorde? Kan man förvänta sig att Edmonton kommer vara med och hugga ännu längre fram inom snar framtid?
Ja, det tror jag faktiskt. För att, jag tror också att det kan bli någon sån här situation faktiskt, att man börjar hitta spelare som passar in i det här lagbygget. Ken Holland har ju faktiskt fått lite bra med beröm här, för att på något vänster så har han lyckats både med Woodcroft och coach här, och framförallt att hitta lite spelare, lite billiga spelare som har passat in i det här systemet. Nu handlar det väl egentligen om dem att komma ur de här avtalen med de målvakter de har som inte har visat sig hålla måttet, och hitta en målvakt som är ung, lovande och liknande saker. Kanske lyckas den vägen och stärka laget, för det är väl den stora utmaningen där. Sen är det ju fantastiskt kul att ha Kanada-lag med så länge fram i turneringen som man har, eller i ligan som man har. För att om man såg då liksom den uppslutningen, inte bara i arenan men runt arenan. Det var ju lika mycket folk utanför som inne i arenan. Så att hockeyn betyder mycket, mycket mer i Kanada än vad den gör i USA. Även om vi har lag som Colorado, Tampa och Rangers som är då så här stora lag. Sådana som väcker intresset nationellt i USAs tv-sändningar och liknande. Men publikt, lokalt, så finns det inga lag i USA som kan utmana Kanadalaget på intresse och ishockeysuget runt omkring i allmänheten. Så att det hade varit skitkul, ursäkta uttrycket, om vi hade haft ett kanadensiskt lag i final faktiskt. För att då skulle vi verkligen få se vad det innebär, det här Kanada-intresset.
Mm. Och de har ju ändå åldern med sig. Conor McDavid är 25, Dreisaitl är väl ett år äldre, jag tror han är 26. Och de gjorde alltså, McDavid gjorde 33 poäng på 16 matcher. För folk som säger att de inte kan leverera när det gäller, Erik.
Men de är ju helt, alltså titta på ungdomslag, ni vet hur det kan vara när några är väldigt mycket längre fram i utvecklingen. Alltså det är ju så det är. De är ju på, alltså Conor McDavid är ju på en löjligt egen nivå. Han spelar alltså 23.02 i snitt, vilket ju är 3 minuter mer än vad många toppforwards gör i andra lag. Och sen så gör han som du säger, alltså, han är uppe på den där nivån som Kucherov vann ju poängligan för något år sedan på 34 poäng över hela slutspelet. McDavid gjorde 10 mål och 23 assist på 16 matcher. Plus 15 i plus minus. Ja. Alltså så att han isen tiltar ju när han är på isen. Men det som Håkan säger, de måste ju få en bättre, alltså, djup runt honom. Och framförallt backsidan. Oskar Klevbom var ju borta hela säsongen med sin axelskada. De måste ju få tillbaka honom eller få in, alltså, stabila pjäser. Och sen att de har någon pålitlig längst bak i målet. Det behöver ju inte vara någon som är flash eller någon. Men någon som man vet räddar det han ska. Och kanske lite till. Mike Smith blir ju, han är ju... Han kan ju rädda allt, man kan släppa in allt också. Det blir ju ingen trygghet på något sätt för Edmonton. Men Montreal var ju final i fjol, hade ju ingen större chans då mot Tampa. Men jag håller med, det är väldigt kul när kanadensiska lag, senast ett kanadensiskt lag vann ju just, var ju Montreal med Roy-målet då för Canadiens 93.
Ja, så länge sedan är det, vet du. Och det blir inte den här gången heller. Det blir Colorado eller Rangers eller Tampa. Och den där match 5 stundar ju då. Vi spelar in den här podcasten på torsdagen. Och det kommer vara mellan torsdag och fredag som match 5 blir. Och ni ska få en liten direktrapport från Nordamerika genom vår krönikör Peter Sibne på eliteprospects.com.
Vi har dödläge i serien mellan Tampa Bay Lightning och New York Rangers. Vad som såg ut att bli mästarnas sista strid i rampljuset har helt plötsligt förvandlats till en historia där det istället är ungtupparna och utmanarna som har anledning att darra. För plötsligt, i de två senaste matcherna har mästarna sett precis så där skoningslösa, defensivt perfekta och opportunistiska ut som vi blivit vana att se dem. Men vad har vi att vänta oss ikväll nu när lagen kliver ut på isen i Madison Square Garden igen? Ja, mycket av det vi såg i match 1 och 2 tror jag. Faktum är att Lightnings offensiv fortfarande lider väldigt mycket av att Braden Point inte kan spela. För det tror jag inte han kan, varken i match 5 eller 6. Min gissning är helt enkelt att New York Rangers passar tillfället och vinner ikväll på Garden. Och vad det sen betyder för resten av serien är svårt att säga. I Amalie Arena är det nästan inga lag som vinner. Så låt säga att Lightning tar den på ren rutin. Då borde man tycka att i en påföljande eventuell match 7 borde det vara fördel för det rutinerade mästarlaget. Kanske kan Braden Point vara tillbaka då. Men ändå, jag tror vi har något nytt på gång. Rangers har någonting alldeles extra. De är utan tvekan värda att vinna den här serien och gå vidare till en fantastisk urladdning mot Colorado Avalanche. Men vilket lag som än går vidare kommer att få det väldigt besvärligt tror jag. Det vi har sett av Colorado så här långt går utanpå det mesta i detta slutspel. De gjorde sylt av Oilers i 4 raka matcher. Och låt vara att de inte sprungit på en riktigt bra målvakt ännu. Men kvaliteten är helt enkelt på en sån nivå att jag tror att de slår vilka som än står för motståndet. Inte minst med de första 2 matcherna på hög höjd hemma i Denver. Är inte det lite fint ändå? Colorado är ju trots allt ett av Sveriges mest populära lag genom tiderna. Ända sedan Foppas tid i klubben. Det blir några konstiga kvällar här nu i USA där det bara är hockey varannan kväll. Men oavsett hur det går så ser jag fram emot att följa resten när Stanley Cup-finalen väl drar igång. Den blir något alldeles extra. Och under alla omständigheter så blir det en kamp mellan några av våra allra största NHL-svenskar just nu. Victor Hedman är vår bästa back sen Niklas Lidström. Mikael Zibanejad är en nära på lika komplett spelare som Mats Sundin var på sin tid. Och Gabriel Landeskog har varit kapten i NHL sedan han var tonåring och spelar vid nästan 30 års ålder sitt livs hockey. Som Carl Bildt sa, redan när de här pojkarna gick i blöjor. Det är bra för Sverige.
Tack så mycket Peter, alltid lika underbart att höra den där småländska. Nu kommer han hem också snart för att hälsa på, han har inte varit hemma på ett antal år, Sibne och hela familjen. Det ska bli mycket, mycket trevligt och han citerade ju Carl Bildt där också när det handlar om de här svenska spelarna som ni har varit inne på med Hedman och Landeskog och Mika Zibanejad. Men han är ju inne på det också att vad väntar egentligen och hur mycket handlar den här serien om Point kommer tillbaka eller inte, tror du Håkan?
Egentligen så var ju fokus mycket större på det innan serien började och kanske då efter framförallt matcherna i New York då. Nu efter matcherna i Tampa så har det försvunnit det snacket. Nu pratas det ju bara om Kucherov egentligen och hans betydelse för det här laget. Och att han tände till och har gjort 2 fantastiska matcher vilket har gett Tampa överhanden då. Vasilevski lite bättre än Shestjorkin kanske, men ja, Shestjorkin är ju den som får jobba lite för dagsarvodet i förhållande till på antal skott och liknande. Men på något sätt så, ja, Point är ju den mannen som har stigit fram de tidigare säsongerna, speciellt vid övertidsmatcher och liknande. Men jag kan inte, jag skulle inte ta ut honom före coach om jag var i Coopers skor. Jag skulle nog faktiskt lita mycket mer på Kucherov, även om han är inte så där himla pålitlig, men hans toppnivå när han gör de grejer han gjorde framförallt i match 3 här, alltså det, då är han alltså på McKinnon-nivå, kanske på en annan sätt att spela, definitivt lika dominerande.
Vad tänker du mer kring det Peter inne på där, Erik?
Ja, det är som du säger, jag tycker alltid, jag längtar alltid till, jag får lyssna på Peter och välkommen hem till Sverige säger vi till hela familjen och om det kommer regna som det kommer göra får ni låna Niklas Jihdes regnjacka. Det vill jag säga för det första och för det andra vill jag säga Braden Point, han gjorde 14 mål i slutspelet i fjol. Han gjorde 14 mål året innan så att de kommer inte vinna Stanley Cup utan Braden Point men de kan mycket väl bryta ner New York Rangers med sina skadeproblem på sina centrar också. andra, tredje centern. Det kan de göra utan point, men de kommer inte vinna mot McKinnon, Landeskogs, McCars, Colorado utan point. Det kan vi slå fast. Då går vi lite händelserna i förväg. De måste ju vinna mot, de måste ju knipa en match i Madison Square Garden där Rangers bara vinner och vinner och Mika Zibanejad bara gör poäng och mål i varenda hemmamatch och där Kjestjorken är väldigt bekväm och Henrik Lundqvist sitter där på läktaren och gör studio åt MSG där, så att de ska vinna en match där i New York. Och det är inte alls säkert att de gör det. Men jag sätter ändå en slant på att de lyckas med det tempo. Och vi får den här finalen då mot Colorado.
Men varför spelar Mika Zibanejad en sån här effektiv hockey just nu? Om du börjar, Håkan.
Ja, dels är det ju som sagt i powerplay som extra mycket fokus ligger. Och återigen, alltså, det är lite coacher och Panarin. Interna tävlingen de emellan, vem som kan passa bäst och vem som kan passa mest till sina medspelare, så att man får inte lägga bara allting på att Mika är så himla bra, va? Han tar en bra position, han har Fox där, han har Panarin där, det är rätt så bra fokus på de
Kreider framför mål ifrån.
Ja, men lugna nu, vi är inte klara än, Erik.
Nej.
Så det är rätt mycket fokus lagt på de två, vilket ger rätt så mycket utrymme för Mikan ute på sin vänsterpoint där. Och sen har du Kreider som har gjort alltså över 60 mål i år. Hade du frågat vilken spelare som helst eller vilken general manager som helst när de gav honom ett 7-årskontrakt i Rangers, så hade de skakat på huvudet. Du kommer aldrig få mer av Kreider än vad du hade fått den säsongen han skrev sitt kontrakt. Och sen plötsligt gör han över 60 mål. Alltså över 60 mål på Kreider. Det har du aldrig i helsiket kunnat sätta i en spåkula någonstans. Alltså. Men han har varit fantastisk. Och sen har du hittat Strom där. Du har hittat de här nya kidlinerna som också bidrar lite. Så att det finns liksom lite fler. Men jag tror faktiskt att Mika genererar otroligt mycket mer tid och utrymme tack vare både Panarin och Fox. Och det framförallt är det powerplayt.
Men om du bara stannar vid Mika som hockeyspelare, Erik, har du sett honom bättre än vad han är nu? Han är 29 år, han har varit med ett tag nu, Mika.
Nej, han är bättre än någonsin och även vi har imponerats av honom. Vi gjorde VM-krönikan för några år sedan. Imponeras ju enormt mycket, bara bakom kulisserna bild av honom. Att han var lite lätt förkyld den dagen, men hade ju bokat in så länge att vi skulle gästa där i lägenheten där på Manhattan. Så att han tackar ja ändå. Och han ger sånt lugnt, tryggt intryck. Alltså det är en väldigt, väldigt eftertänksam och lugn person. Som när det väl... När han
harmonisk.
Harmoni. Han utstrålar harmoni. Och så gift sig med Irma också, som ju är en fantastisk personlighet och också alltså en elitidrottare tidigare. Nu jobbar hon som expert på Discovery med Tommy Åström och det gänget. Men har den här, och det är lite yin och yang. Hon är ju mer så här, sprudlande energi utåt och Mika har mer en sprudlande energi inåt som han sen visar på isen. Så harmoni var ordet, det blir yin och yang. Så livspusslet tror jag är komplett. Och det enda som saknas nu där, det är ju att få lyfta Stanley Cup också. För att vara uppe på de här nivåerna, så ta sig Rangers till final. Då kommer han ju att slå Forsbergs, Zetterbergs, Per-Erik Eklunds rekord på 27 poäng. Mm. Så då är han ju uppe på de här superstjärnnivån, svenska spelare genom tiderna. Så att hans karriär pikar definitivt nu. Och förhoppningsvis kommer han vara uppe på topparna där. Kilimanjaro och Mount Everest, de här högsta topparna, och vara under flera års tid. För det är viktigt också att ha den typen av förebilder som har en annan bakgrund som Mika har också, att visa att det går.
Mm. Jag har ju bara en liten spaning. Mikael, där.
Niklas, får jag bara tillägga en snabbis? Ja. Jag försökte i tredje matchen där belysa jättemycket hur pass viktig han är faktiskt i defensiven, för han tar ett stort defensivt ansvar. Han var inte tillräckligt snabb på Palat på sista målet när han avgjorde, men i övrigt så ligger han bakom oerhört mycket också, så hans styrka är ju faktiskt i det fallet att han oftast är med i uppbyggnaden av anfallet, men är så kraftfull egentligen i sin offensiv att han ofta hinner in i situationerna framför mål. Om man kommer in som första, andra eller tredje gubbe i anfallszonen. Det varierar ju, va? Men det är ju lite av hans spelsinne att läsa situationerna. Han kommer ju väldigt ofta bakifrån, on the rush som det heter, och kommer in. Så att han är en mycket större allround-spelare än bara den här offensiven som vi kanske fokuserar på lite nu när det gäller mål och poäng.
Mm. Enorm lagspelare, alltså extremt ansvarsfull och så stark klubba. Alltså han är otroligt stark över pucken, men också förmåga att komma in med fart, som Håkan säger, i ytor där mål görs med en klubba som verkligen är stark. Och sen vill jag säga en grej till. Jag pratade med Roger Rönnberg för många år sedan om Mika i samband med när de vann, när han avgjorde där, gjorde mål på Makarov där i förlängningen, som alla minns, det som har vevats tusentals gånger i JVM-finalen där 2012. Och Rönnberg sa att Mika är en sån där som, han är en hockeytänkare. Så att som coach vill man vill ge honom 2-3 pointers och inte tänka på fler saker. Så minns ni det här klippet som gick när han ville, Mika satt i båset och ville titta på någon sekvens, precis, på iPaden. Ja. Och Kreider tar den iPaden och bara kastar den.
Ja.
Skit i det där nu, vi fokuserar bara på nästa byte. Ja. Och det var lite talande när jag kopplade ihop vad Roger Rönnberg berättade. Det var ju en hyllningskör om Mika som person och spelare, men sa att när han fokuserar på 2-3 saker och gör det och liksom släpper löst, då är det en absolut världsklass.
Ja, men det är lite min spaning också när man tar expertögonen, men bara när man har följt hockeyn så som man har gjort och sett just Mika, att på något sätt så växer han ju när han känner att han får det här ansvaret, att han kan inte delegera men styra lite. Junior-VM 2012, ni kommer ihåg 2018 när han fick ansvaret i topplinan med Raquel som han känner oerhört väl, med Janmark som han känner ännu bättre. Där han verkligen, jag kommer ihåg Janmark berättade ju det, att Mika var skitsur efter en period i gruppspelet mot något land som de bara ska besegra och som de gjorde ganska lätt också. Men då var Mika sur för att deras kedja inte hade varit tillräckligt bra. Och nu känner man ju att han har kommit till den punkten i Rangers också, där han är kanske den mest lysande stjärnan. Det finns ju andra namn också, men det finns ingen som har varit där så länge som honom. Henke och de här är borta nu. Och att han känner att han kan ta det ansvaret på något sätt. Och då spelar han mycket bättre hockey. Och då är det också den här bilden som ni är inne på båda två. Han tar ansvar bakåt, han gör mål i powerplay. Han leder laget på ett sätt som jag tror passar honom utmärkt med hans egenskaper som människa. Det är bara en liten reflektion man får när man har
jättebra
följt honom de här åren. Det var så uppenbart vid VM 2018.
Det här får ju, det jag kommer säga nu, det får ju liksom folk att tro att man är lite halvtokig eller lite, man har lite större tro på sig själv än vanligt. Men när du är inne i en sån här turnering eller ett slutspel eller något där, du känner att du är i bra form. Alltså du får lite det här übermensch-perspektivet. Allting blir så självklart att det du gör är rätt. Det du andra pratar om, det är fel. Så du tar ofta initiativet, och det där är rätt vanligt faktiskt i idrott. För du pratar alltid om att någon måste ta tag i spelet. Och det är det man är ute efter, att det är någon som på något självklart sätt går fram via sin personlighet eller sin skicklighet eller någonting. Och så säger du, nu gör vi så här. Alltså det är alltid ett lok som måste dra ett tåg. Och på det viset så är det alltid vissa lag som har sådana spelare. Om det var Hedman eller Kucherov, eller vi har, säger Landeskog med Kinnon, om vi säger Zibanejad, eller om vi säger Panarin. Så det är alltid någon vid någon tillfälle som egentligen av eget självförtroende, eller just den här synen på att jag är lite bättre än alla andra för tillfället. För att så känner vissa spelare faktiskt när man kommer i det här läget. Och det kan många tycka var att det är lite osvensk eller sånt där. Men därvid står jag fast att den känslan kan du få som hockeyspelare. Den är väldigt, väldigt angenäm att ha. Tills du börjar känna att formen börjar tyna väg och du kan inte göra de sakerna längre. Men när du är i den här zonen, jävlar vad kul det är.
Ja, det är kul. Och då blir det ju också ett kollektivt självförtroende. Har du då de ledarfigurerna som går längst fram och drar, då kan ju de andra rätta in sig i ledet bakom. Det skapar ett enormt kollektivt självförtroende. Vi har sett det med Finland i VM-sammanhang som gör på en, det är inte den högsta nivån som Stanley Cup är, men vi ser det ju i Colorado, precis det du beskriver nu, Håkan, och vi ser det även i Tampa som man tänker, ah, nu är ryggen mot repen, nu kommer domaren att räkna till 10 snart, men då reser de sig som Rocky Balboa i rond 14 där, och sen så blir det något helt annat. Jag vill bara säga en sista grej, en taktisk justering som John Cooper har gjort mot Rangers powerplay är att de går ut lite hårdare på Mika. Han fick ju väldigt mycket utrymme att stå och skjuta, men nu det vi har sett i alla fall i senaste matchen att de går ut lite hårdare mot honom, så att han får inte, de måste hitta andra sätt att göra mål på nu än bara förlita sig på Mikas direktskott där. Så det är en sån här liten grej man kan titta på när man ser matchen då på Viaplay.
Ja, 0-2-0-0 är det ju mellan torsdag och fredag, och så ångar det vidare. Och med en match till i Tampa, det vet vi, och sen en eventuell då match 7 i New York. Så att det finns mycket kvar där, och nu gäller det att nattsudda hela vägen in i mål här. Det kan ju nästan bli fram till början av juli då, om det skulle gå till 7 i finalen den kommande också. Häftigt ska det bli, och det är väl ingen vågad gissning att målvaktsmatchen kommer att avgöra vilka som tar sig till final mellan Rangers och Tampa. Två enorma ryska målvakter som ju spelar på en nivå som nästan är lite overklig ibland. Slutspelet, tre främsta målvakter kommer här genom Erik Granqvist.
Ja, och vi får faktiskt titta lite bakåt i slutspelet och vaska fram Jake Ottinger, Dallas förnämliga målvakt som 95,4% hade han på de 7 matcher han stod, och gav ju Dallas chansen att vinna varenda match. Han räddade 1,41 mål bättre än förväntat, alltså bättre än genomsnittsmålvakten på det han utsattes för, vilket är enorma siffror. På andra plats just nu och sett över slutspelet hittills, det är den stora kapten Andrei Vasilevski, 92,5% i räddningar, 0,74 bättre än förväntat på en genomsnittskeeper i Stanley Cup-slutspelet. Men på första plats, han flyger högt fortfarande, storken Igor Shestyorkin, 92,9% över hela Stanley Cup hittills, 0,97 bättre än förväntat. Så att han räddar i stort sett ett mål varje match i snitt till sitt lag. Och det är otroligt mycket. Det är ju ofta skillnaden på vinst eller förlust i slutspelsmatcher. Så än så länge, till dags dato, så är Shestyorkin den målvakt som har presterat bäst i det här slutspelet 2022.
Är han din favorit också, Håkan?
Ja, det måste man väl faktiskt tillstå. Att för tillfället så är han ju den som har burit sitt lag längst. Nu hade han tredje matchen 51 skott och släpper 3 av dem. Så att självklart, har du en målvakt som står på huvudet så underlättar det verkligen. Det är förutsättning för att du ska kunna komma långt i turnering. Så är det.
Ja. Ska vi avsluta vårt Stanley Cup-block med att bara tippa vilka blir det? Colorado mot i final. Vad säger Erik?
Samma som
Rangers,
jag sa.
Rangers.
Samma som jag sa inför. Colorado mot Tampa sa jag inför. Det står jag fast vid. Och Håkan, kör du Rangers då?
Ja, jag kör Rangers då, det är roligt.
Ja, vad bra. Men det är kul med lite olika.
Ja, men undrar om det blir den där Messier-stuket som han körde 94 när de skulle ut och spela. De skulle väl spela mot Devils i semifinalen då. Ja. Alltså, så, I guarantee you we will win in 7.
Det är svårt att göra den. Ja, svårt att göra den mot Tampa, så det är nästan läskigt. Ja, herregud.
Det var inte hur jäkla enkelt sen att vinna. Det var väl mot Devils, va?
Ja, det var det. Jag minns faktiskt inte.
Jo, det var det. Så var det Vancouver i finalen, va?
Ja, det var det ju. Pavel Bure. Russian Rocket.
Kirk McLean i målet och Niklas Holmgren på läktaren.
Och Mattias Nordström satt där också ju. Och var med och värmde en finalvärmning. Var nära att
just
få spela.
Black Ace.
Ja. Så är det. Vi sitter lite på bänken också. Strax tillbaka. Vi måste ju nudda lite vid den svenska hockeyn också. Det gör vi via Play Hockey Podcast nummer 354.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okej vänner, det här är Viaplay Hockey Podcast nummer 354. Hoppas ni har gillat det ni har tagit del av när vi har pratat Stanley Cup-slutspelet. Colorado i final väntar in en motståndare då. Det är konferensfinal nummer 5 mellan torsdag och fredag. Sen så rullar vi vidare då med nummer 6 sen senare till helgen nere i Florida när Tampa har hemmafördel. Men mot den svenska hockeyn också, SHL går väl mot sin bästa säsong på länge. Känslan när man scrollar fram på Twitter och läser på Sportbladet och hockeysverige.se och Sportexpressen, Håkan, för jäklar vad det värvas. Hur mycket ser du fram emot den kommande säsongen?
Jäklar vad stålar det finns i svensk ishockey. Alltså, det är ju ett överflöd. Det är mammons horn som har öppnats någonstans här.
Ja.
Nej, men det är ju självklart är det så. Alltså, det är oerhört mycket spelare på ingång. Och vi kommer väl få se också folk när och hur man nu än löser det här KHL-tvisten om kontrakten som fortfarande gäller för vissa spelare bort i KHL. När Internationella ishockeyförbundet på ett eller annat sätt tar ett beslut i den saken så kommer det ju bli liksom en inte en lavin, men det kommer ju bli ytterligare en våg i alla fall av spelare som kan skriva ner ett avtal. Så att SHL ser verkligen ut att generera från den här problemen borta i kriget borta i Ukraina och det på det sättet. Jag tycker också att det är CHL, vi ska inte glömma, det kommer ju också få en liten högre status. Det blir ju egentligen en riktig Champions League nu. KHL som liga är ju inte bara borta ur det sammanhanget tidigare, men har inte alls samma glans i form av spelare och lagstyrkor och sånt där, utan nu kommer ju faktiskt mycket av den stora konkurrensen mot SHL, den kommer ju finnas både i Finland men framförallt nere i Centraleuropa. Jag tror att Schweiz liga med det sättet de handskas med sina importregler nu och utökar deras möjligheter kommer göra att de kommer stärka sina lag rätt så betraktligt, och jag tror också att DL på sätt och vis kommer bli lite bättre dessutom. Så att jag tror att den europeiska ishockeyn med kanske då SHL i spetsen under konkurrens kanske framförallt av schweiziska ligan kommer ju att vara spjutspetsarna i den europeiska hockeyn och ha de bästa spelarna den här säsongen.
Ja, kul att du nämner CHL. Jag ska faktiskt göra matchval där tillsammans med Niklas Isander, vår hockeychef, att med SVT. Vi delar ju CHL med dem. Det drar igång den 1 september, så tekas det igång matcherna där. Vi kan väl återkomma när vi har valt lite matcher då, men det är ju intressanta svenska lag också, så CHL blir ju en höjda. Men stanna lite vid värvningarna där till SHL. Är det någon som pockar på din uppmärksamhet, Erik? Speciellt där?
Ja, jag dels nu, jag tittar nu på Elite Prospects och ser att Linus Söderström ska till Skellefteå.
Aha.
Målvakten, kom ihåg, som vann guld med HV. Och sen drog över och haft skadeproblematik och så. Spelat i Finland, men verkar frisk och kry nu och blir coachad då av Christer Holm, väldigt bra människokännare där uppe och duktig målvaktstränare i Skellefteå. Och sen så Gustav Lindvall då som är extremt bra att ha som tandempartner. Vi såg Strauss Mann till exempel som gjorde en fin säsong, var även i USA, VM-lag och nu kontrakt med San Jose Sharks. Så det var det senaste nyförvärvet jag såg. Det var Rasmus Kåkström där på som skrev om det. Men annars är det ju såklart Anton Lander som ska tillbaka, Linus Hullström, Mattias Bromé som gästade oss i studion. Ska bli väldigt spännande att se honom i Örebro igen. Coachas av Niklas Eriksson, på tal om grym människa. Fantastisk kille på alla sätt. Och Abols då, att få se Bromé och Abols igen ihop, det kittlar ju. Och sen är så här frågor, vad som kommer hända. Lindbäck, den fina målvakten till Brynäs. Tomkins till Färjestad, kan masken, för när jag blev målvaktstränaren där, kan han få till Tomkins en växel till? Han var ju så bra i höstas i Frölunda innan det blev klart att han inte skulle få vara kvar. Då gick han ner sig, men förhoppningsvis kan han hitta en trygghet och sitt spel i Färjestad. Ortio, intressant. Gammal Skellefteå-målvakt som vi minns.
Mycket ganska målvakter som byter.
Ja. Ja, det byter. Han ska till HV71. Emil Pettersson till Timrå. Fantenberg till LOC och ja, det är Lasse Johansson till Frölunda, Ty Raddy till LOC. Nu nämner jag lite namn här bara, men det är som Håkan säger, det är ju väldigt kittlande, och du också Niklas, att tänka på. Det känns lite avlägset dock när vi först ska göra Stanley Cup-slutspelet och finalen ska vi sända med studio på nätterna i slutet av juni. Sen ska vi göra junior-VM 19-20 augusti som ska spelas om igen. Och efter det kan vi börja blicka framåt. Men som en liten cliffhanger, så SHL blir spännande. Även att tappa profiler som Linus Omark tyvärr, så kommer det nya.
Men är det bra, är det hälsosamt det här, tror du, för svensk hockey, Håkan? Har man råd med det här? Om man tittar i lite längre perspektiv.
Ja, det tror jag att man har. Man har ett bättre TV-avtal än någon annan i Europa. Man har bra publiksiffror. Det har börjat byggas upp en liksom revanschlust inom svensk hockey, mycket beroende på att vi inte fått det här utfallet på landslagsnivån, utan man känner väl att man måste på något vänster i klubbarna arbeta lite hårdare, va? Och arbetar man lite hårdare, får lite större kvalitet in, ja, då kommer intresset och framförallt till Kronor att bli bättre också. Och jag tror man kommer generera mycket, mycket större kvalitet egentligen, både i klubblagen SHL och framförallt i Tre Kronor, av att ha de här bästa spelarna på hemmaplan. För vi måste ju också komma ihåg att den här dagliga verksamheten med träningar kommer påverkas väldigt mycket av att du höjer den interna konkurrensen. Det som är bra i det här fallet, det är ju också att vår 04-generation, 03-generation, 02-generation, alltså spelarna som har varit J18, J20, både på landslagsnivå och i klubblagsnivå, de kommer ju och trycker på underifrån på det sättet, som att lagen kommer ju ha i stort fall många bra egna produkter som de kommer att kunna addera med, krydda med och framförallt släppa fram där det behövs. Så att du har alltså dyra importer och kanske lite billigare stöttespelare underifrån i form av juniorerna. Så att jag tror att situationen där man kan egentligen omfördela medlen lite men hålla en rätt så bra verksamhet rakt igenom, kommer att göra att SHL är en mycket, mycket stark liga och mycket bättre varumärke när den här säsongen är slut. Och det kommer ju också generera ner i hockeyallsvenskan, ja, definitivt.
Det var det jag tänkte på. Jag sitter ju och jag njöt ju såklart när de vann U18-VM då för andra gången, Småkronorna, ledda av Noah Östlund, Läcker i Mäki och Liam Ögren. Alltså den kedjan,
ja, tack. Du kan säga var de kommer ifrån.
Ja, jag vet. De kommer ifrån Djurgården. Så det vill jag ju se.
Södertälje, två av dem.
Ja, två av dem. Men de spelar ju Djurgården nu, va?
Yep.
Ja.
Ja, och det är det jag menar. Hur kommer de matchas, tror du, nu i hockeyallsvenskan i Djurgården? Jag hoppas de får mycket tid både i powerplay och i 5-5. Vad säger du där, Håkan?
Jag tror att det finns väl ingen i dagsläget som kan säga hur mycket de kommer matchas, men jag tror att de kommer att få alla möjligheter att ta sina platser, och i vilken nivå i laget, det är väl helt upp till dem själva. Jag vet ju själv när man kommer upp, vi var fyra stycken 59 som kom upp samtidigt i Djurgården, och då var det ju vi liksom en liten grupp för oss själva där. Det var ju liksom att internt så var vi lite vi mot resten. Så var det någon som slog på murten, va? Då slog jag på den killen. Och sen kom Thomas Eriksson och drog till den som tog mig.
Så det, att, jag hade det behövt. Liksom, jag hade behövt det.
Ja. Ja. Nej, men det, så det kan man liksom, kan de det här 0-4 som man säger i Djurgården hitta den uppbackningen, va? Då kan det bli väldigt intressant. Sen gäller det för Djurgården att få behålla de här spelarna så länge så att man får glädje av dem i SHL också. Mm.
Ja.
Och det blir sannolikt ingen lätt resa där, hockeyallsvenskan. Det som att det kommer verkligen spännas muskler där också. Jag såg Almtuna, tror jag läste, och jag var i Uppsala här och såg i UNT att de skulle göra sin största satsning någonsin. Jag vet inte om det är en ny hall på gång där äntligen i Uppsala. Har ni hört någonting eller?
Det har varit i 20 år nu.
Ja.
Så att jag säger så här, om de gör sin största satsning någonsin så är det inte att bestiga Mount Everest. Det är som att bestiga Uppsala högar ungefär. Va? Så att det, liksom, ja. Det känns inte som att de andra blir lite roliga knänande av det inte.
Nej, men du vet ju det i hockeyallsvenskan. Bygger du rätt lag, på tal om vi pratar om i Rangers och i Tampa, när man får in rätt byggstenar, så kan det bära jäkligt långt också. Det blir hyperintressant. Mm. Och följa, vi ska syna värvningar i hockeyallsvenskan också när det lider. Något mer som ni vill fånga in och plocka upp?
Jag vill.
Yes.
För du skickar ju sms till oss alltså kvällen innan. Och jag tänkte säga till Håkan, idag pratar vi lite så vi hinner fram till sista punkten. Så drar den nu, Niklas. Jag längtar.
Jaha, du menar Gide tycker?
Ja.
Ja, det var den jag tänkte stryka ju. För att vi har pratat så länge. Nej. Nej, men jag sitter bara och funderar sådär ibland. Och jag funderar på det nu när vi var på hockey-VM. Att landslagsishockey drar ju så otroligt stort intresse. All respekt till NHL, SHL och Hockeyallsvenskan. Vi har jobbat med Hockeyallsvenskan så nära. Vi vet ju, nu alla de där stora lagen var ju nästan ner och passerade oss när vi jobbade med den. Det minns ju både Erik och Håkan också. Mm. Och vi ser ju att ja, men då sitter den här klicken som håller på Leksand, den är stor, eller om man håller på Rögle till exempel, men det är ju inga jättemängder som stannar vid tv-apparaterna eller vid skärmarna. Men när Tre Kronor spelar så är det ju hur mycket som helst. Det är alltså 1 miljon som tittar när de spelar VM och åker ut mot Kanada. Det är 1 miljon som ser en gruppspelsmatch mitt i veckan mot Finland. Och 1 miljon i dagens tv-värld när det handlar om hockey är hur mycket som helst. Ni vet ju vad jag skrev om Finland där. Var det 3,3 miljoner som var inne och såg finalen? Ja. Mm. Det bor 5,5 miljoner. Mm. Så att jag tycker att hockeyvärlden måste hitta en väg att utnyttja landslaget ännu bättre. Inte bara med ett VM som inte är ett VM egentligen. Det är ju inte världens bästa spelare som är på plats, även fast det heter VM. Jag skulle ju vilja se att man hittade en liten väg med de största nationerna som ju har sina lag på plats i Nordamerika. Att man tog ett litet break, ungefär som fotbollen gör ibland. Det behöver inte vara många dagar, men ett litet landslagsbreak, typ 2-3 gånger per säsong. Kanske torsdag till söndag. Och sen så öser man på med några matcher då mellan de här stora lagen som spelar som i en liga där vi kommer fram till en final i slutet av säsongen. Det skulle vara Sverige, det skulle vara Kanada, det skulle vara USA, det skulle vara Finland, det skulle vara Tjeckien. Och sen vill jag nå in Tyskland också. Där får ni hjälpa mig om det är rätt lag. Ja. Ryssland är ju givetvis bra. Inte med. Och så skulle man spela så. Japp, jag vet att det är svårt för det är NHL som måste pausa, men NHL måste ge med sig någon gång om de vill sprida hockeyn ännu mer utanför Nordamerika.
Ja, men du har dåligt minne. Som du kommer ihåg så var det faktiskt klart att NHL skulle ställa upp i OS.
Yep.
NHL har så att säga öppningar för att ställa upp i VM också. VM var förskjutet, NHL-slutspelet var förskjutet. Det skulle vara mycket större möjligheter att få tag i NHL-spelare. Även fast Sverige hade då problem i år kanske med de utgående kontrakten. Framförallt som ställde till problem för Garpenlöv. Jag tror också att man har det klart att diskutera just en World Cup som det heter som sagt. Så att jag tror att hockeyn är på väldigt god väg att på något vänster hitta ett system som fungerar. Jag tror inte det kommer bli så mycket nya turneringar. Jag tror det kommer bli en World Cup, det kommer bli ett OS, det kommer bli ett VM varje år. Så att, för man håller rätt så hårt i de här viktiga inkomstkällorna som de här turneringarna är för internationella förbundet och arrangören åt VM. Och sen glömmer man ju också väldigt mycket, för det pratas ju alltid om fotbollen som är det stora mästerskapet vart fjärde år, alla är med. Nej, alla är inte med. Du har en massa kvallag som är utanför, du har en massa stora stjärnor som inte är med på det viset, du har en massa stjärnor som också är skadade i turneringarna som sagt. Men det är ett stort engagemang runt fotbollen. Fotbollen är mycket större nationsmässigt. Yep. De har mycket fler spelare. De har mycket mer omfattande kvalsystem som funkar på det sättet. Men jag tycker inte man ska på något vänster spotta på ishockeyn av att man nyttjar den potential man har väldigt bra. Och jag tror också att alla som är inblandade, alla parter i det här, NHL, internationella förbundet och de andra ligorna, väldigt, väldigt medvetna om det här och gör det yttersta för att få det att funka. Det gäller bara liksom att någon måste ge och ta lite varje år för att det här ska funka. Och nu tror jag man faktiskt, man kommer så långt som man inser liksom att det här sättet som de har kommit fram till, eller hade kommit fram till inför OS, det kommer att generera till alla. Så att nu har man hittat en arbetsformel som man kan gå på vidare. Jag tror faktiskt att hockeyn är på rätt väg.
Det måste vara det, Erik.
Och det är precis som du säger, Niklas. Alltså det är så extremt viktigt för att skapa nya förebilder också. Hade det blivit OS som det var tänkt, tyvärr så var det tvungen att ställas in på grund av pandemin. Och vi såg ju hur många av NHL-stjärnorna som blev extremt besvikna med McDavid i spetsen. Och många fler som inte har fått chansen att spela OS ännu för sina nationer. Den här unga generationen som kommer nu. De spelat World Cup där i Toronto 2016. När det var så här yngre lag som tog alla och skärmade en hel hockeyvärld. Men vikten för att dels sprida hockeyn, men också nya förebilder som blir Alltså de som tänder gnistan som gör att många väljer att testa spela ishockey, både tjejer och killar, när de är väldigt unga. Så att det finns så många effekter av det här, men förhoppningsvis så är det som Håkan säger, att egentligen skulle de ha varit med på OS om inte den här pandemin ställer till det igen. Och det är ju ett World Cup i pipen, och de turneringarna blir ju väldigt, väldigt viktiga. För VM i all ära, det är ett stort intresse, ja, men att få se de bästa mot de absolut bästa, då skulle det bli ett hysteriskt
exakt
intresse.
Exakt, och det är det jag är inne på lite. Okej, att OS kommer, men OS är var fjärde år. Jag vill se det här, jag vill se det här i NHLs
som
regi.
Som fotbolls-VM alltså?
Ja, men där har du ju landskamperna, det är jag inne på, det som jag vill applicera. Att det är NHL
VM
som, att de ska applicera det här, inte VM i maj med NHL som inte är involverat alls. Utan det här skulle komma in under säsongen, så att NHL har det i sin regi tillsammans med internationella hockeyförbundet. Att man bara istället för att ha en match i omgång 52 mellan Columbus och Carolina, så helt plötsligt så har du en fight mellan Kanada och USA med de bästa spelarna. De är ändå på plats där, de bara flygs in, spelar två matcher mellan torsdag och söndag. Och sen så har man det ett par gånger per säsong. Så istället för NHL-matcher, det är på sena tider när det är Kanadas matcher, det är lite på tidiga och bra europeiska tider när det är typ Finland mot Sverige med de främsta spelarna. Bjurman var inne på det och gav ett förslag om en finkamp. Men jag tror att det är svårt att lösa med försäkringarna där, att det kommer liksom aldrig funka. Men skulle det här vara i NHLs regi, så skulle man kunna få ihop något sådant. Och bara för att göra lite som fotbollen, bara bryta av lite, släng in det mitt under säsongen, bara för att få landskampskänslan.
Får jag bara säga en sak där? Det var rätt kul, för jag hörde, det var ett resonemang just gällande Nations League du ska jobba med här i Oslo bland annat.
Yep.
Och det var så att det här är första gången på länge, och Nations League är ju konstruerad på den formen så att säga. Att de stora nationerna möter varandra när det inte är VM eller i de stora sammanhangen. Så det här är ju ett sätt egentligen att få de här stora matcherna. Jag såg England-Tyskland till exempel häromdagen. Jag såg Italien-Tyskland också från början och liksom sådana här.
Ja, du sitter ju där.
Alltså den typen av matcher. Va?
Ja, du sitter ju och tittar på det.
Ja, visst. Jag är ju nörd för fan. Ja. Jag är sportnörd.
Ja.
Men alltså det är ju den typen av matcher du vill ha, ja. Och ju därför Nations League är så konstigt, att nu är det ju väldigt kritiserad framförallt, alltså spelarna, att det blir jobbigt att spela. Så att det är alltid någon som är missnöjd på ett eller annat tillfälle när man hittar en jäkligt bra lösning. Så det är konstigt.
Ja. Nej, men jag håller med dig. Och sen ser man, vi har ju sett här hur många som tittar på det här. Hur många som helst som sitter en vardagskväll när det inte ens är Sverige som spelar. För att man vill hänga på, och ändå så är det inte de främsta spelarna som är med nu. För det är ju första gången egentligen som fotbollslandslaget blir ganska likt hockeylandslaget under ett VM. När inte de främsta med.
VM, nu kommer du tillbaka till det. Nu är fotbollen som hockey-VM.
Ja, den här gången har ju blivit det. Men ändå så lockar det så mycket. Jag tror att det hade blivit pangsuccé. Ja. Om man hade haft Sverige-Finland mitt under NHL-säsongen, bara en kväll i november, bara fredag, men det är Sverige-Finland.
Gabriel Landeskog, Mika Zibanejad, Filip Forsberg i första, mot Sebastian Aho, Terveinen, Patrik Laine, Rantanen, en målvaktsduell, Markström, Jose Saros. Alltså det jag gillar med det här, det du pratar om nu, Jide, är ju att brainstorma, att hitta saker utanför boxen, hitta möjligheter till att sprida sporten ännu mer.
Ja.
Fasiken vad man längtar efter att få se det bästa möjliga Kanada-laget möta bästa Tre Kronor.
Och jag är inne på att hockeyn måste också ibland förändras lite. Det behöver inte alltid vara att det ska vara ett mästerskap hela tiden, att det ska avgöras. Alltså, nu börjar det på måndag, så är det slut om två veckor eller det är slut om en vecka. Här skulle bara vara några matcher och sen puff, så dröjer det tre månader, sen så lirar man vidare därefter. Och sen kanske det bara är att okej, Kanada har plockat flest poäng i den här. Det här ska mer vara för att du ska sprida spotten på det sättet.
Mm.
Och istället så tror jag att spelarna skulle tycka det var ganska kul också. Istället för att spela en vanlig match i en grundspelsomgång, då så får de träffa sina svenska kollegor, bara bonda lite med svenska landslagsledningen och materialförvaltare och käka svensk knäckebröd och så spela hockey tillsammans. Ja, men det var bara en grej som slog mig när jag satt och följde Nations League här också. Så att
vilken tur att vi inte strök den punkten då.
Ja, den kommer inte gå att genomföra, men det var bara en liten idé. Jag hör ju här hur direktören direkt bara säger att det där går inte, det är inte realistiskt. Men man får drömma, eller hur?
Ja, herregud. Och, alltså, om det inte fanns galna idéer så skulle aldrig missionen funka och genomföras. Så att det är viktigt som sjutton att det finns.
Ja. För jag gillade Bjurmans idé med finkampen. Vi hade faktiskt innebandyn också, att det var finkampen där herrlandslaget spelade, damlandslaget spelade, juniorlandslaget spelade och så var något lag till. Och så var det ju perfekt. Allting på en dag. Publiken fick komma in och se samtliga matcher, tv-sänt. Vad skulle man göra det här i hockey? Men det kommer ju inte funka med försäkringar. Det alla, förstår jag också.
Alla Schweiz-proffs var med.
Alla Schweiz-proffs var med i innebandyn, ja. Det var vi som fick betala för det.
Ja, precis.
Ja. Nej, men mycket
trevligt. Heiskanen mot Hedman också, vilken duell.
Ja, du är redan inne på den här.
Är det på innebandyn nu eller vad tänker du på?
Jag tror nej, jag tänker på finkamp är de bästa mot de bästa.
Pasternak mot Lindholm.
Oh, vad trevligt.
Eller hur?
Ja, de är i Stockholm tillsammans.
Ja, jag såg det. Vi åker båt här och myser
lite.
By
the way, jag måste avsluta. Ursäkta att jag kraschar hela körschemat som vanligt. Men Bruce Cassidy fick ju sparken av Boston.
Yep.
Det är ändå fascinerande. Alltså fem coacher. Blasil, Detroit, Trotz från New York Islanders, Mike Joe från Philadelphia och Peter DeBoer från Vegas Golden Knights. Och nu då Bruce Cassidy. Det är femte coachen som blir entledigad. Och Bruce Cassidy kommer ju vara väldigt eftertraktad, liksom Barry Trotz, i andra klubbar. Så häng med via Play Hockey Podcast så får vi se var de hamnar.
Ja, för jag vet att du har funderat kring det där också, Håkan, med coacherna.
Ja då. Jag har mycket på listan här så jag kan gå igenom. Vi kan fortsätta om du vill på timmar till.
Var hamnar Barry Trotz?
Ja, det påstås ju att han är intresserad av att flytta hem.
MR?
Winnipeg.
Winnipeg, okej. Okay. Ja. Jag tror han skulle till Vegas.
Det är en sån där liten arbetsteori som någon har lagt fram bara, va? Han har ju hållit på ett tag så sagt så att det är väl inte helt omöjligt. Men å andra sidan så vem vill flytta till Winnipeg egentligen med tanke på vinterklimatet, va? Så ja. Att det kanske är bättre. De som bor i Winnipeg i vanliga fall, de är ju såna här snowbirds som det kallas, va? De flyttar ju söderut på vinter för att komma från snön och kylan. Så att det är väl möjligt att han fortsätter att vara i USA ett tag till.
Ja, men det finns
bra
det.
Spaning. Bruce Cassidy, Detroit. Cassidy är också en sån där som går upp och kör treadmill och tränar på månader, precis som Iceman och Lidström. Han skulle vara helt i linje.
Och Babcock.
Ja, han sprang runt där i arenan. Men Cassidy till Detroit, det tror jag är mycket, mycket möjligt.
Ja, det finns lite öppningar. Får vi se vilka som tar de här jobben då. Det är många intervjuer som kommer göras nu. Kanske. Kan dyka upp någonting med någon svensk på något sätt, någon assisterande roll eller något sånt. Vem vet? Vi följer detta i via Play Hockey Podcast. Är vi klara där, grabbar?
Ja, fortsätt nu. Förhyll våra sändningar i Nations League. Och sen så är det match 5, 6. Vad blir det? Match 5 i Madison Square Garden.
5 kommer från 6.
Ja. Och sen blir det match 6 i Amalie Arena. Det är allt vi vet, så häng med.
Så är det. Och sen Stanley Cup-finalen med studio då från match 2. Eller match 3, det är kommentering från match 1. Jonathan Lindqvist kommer att åka över och bevaka detta med eminente fotografen Martin Johansson. Som ju klipper den här podcasten och jag vet att han kommer sitta så här. Kan hon sluta prata någon gång? Och vi kan ju faktiskt det, men vi älskar Martin. Hockey. Så vi ska kunna prata så länge till. Och vi tackar våra samarbetspartners också som gör det här möjligt med den här podcasten. Tack så jättemycket. Och till alla er lyssnare, ni är fantastiska. Vi älskar engagemanget. Jag får massvis med meddelanden varje vecka. När kommer podcasten? Och just nu så har vi ingen fast dag. Men det lutar åt torsdagar nu. Det beror på lite när trafiken är som lättast att ta sig in till stan. Helt enkelt. Så är det när man bor i Stockholm. Men du, vänner. Vi hörs och vi ses igen. Må bäst, så ses vi till helgen i Oslo, Håkan.
Välkommen.
Tack, tack. Och Erik, njut av solen på den svenska rivieran i Ängelholm.
Jag ska jobba lite på min chippning nu inför matchen mot cancer, golftävling vi ska spela om några veckor. Så det finns mycket att förändra i golfen också.
Svinga lugnt! Ha det gott allihopa. Hej, hej! Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra. Ja. Jag älskar det.
Det är mål! Det är mål!
Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save. Rebound save. Oh, that was brilliant. Oh my goodness.
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.